Och i varföret sitter motivationen.
Det är ju först när jag bestämt mitt varför som jag kommer att motivera mig själv. Mm. Det är därför det blir så otroligt viktigt när du ska genomföra förändringar i organisationen. Mm. Att inte bara tala om hit ska vi. Det här kommer bli fantastiskt. Nej. Utan varför ska vi dit? Varför-frågan är ju väldigt kopplat till din identitet, din syn på dig själv, dina värderingar. Så att hitta sitt eget varför, det handlar ju mycket om självkännedom. Det handlar ju om att vad vill jag med mitt liv? Mm. Och varför vill jag det? Mm. Vad är poängen med att göra det här?
Ja, just det här att hitta sitt varför är ju faktiskt grundläggande för all typ av förändring eller möjlighet att utvecklas. Att ställa sig själv frågan, varför vill jag göra det här? Vad är poängen? Både på organisationsnivå, men också för oss som individer. Och just det här pratar jag och Ulrika Sedell om i veckans avsnitt. Ulrika har i många år varit aktiv i samhällsfrågor som föreläsare, författare, handledare, utbildare och organisationsutvecklare. Hon sitter på otroligt mycket kunskap som hon delar med sig av i det här avsnittet. Hon säger inte att hon jobbar med jämställdhet utan använder istället ordet normkritik. Vilket ju faktiskt är till stor del vad jämställdhetsarbete handlar om. Men vad innebär det? Och hur jobbar man med normkritik? Hur får vi människor att öppna ögonen för normer och hur de begränsar oss i våra beteenden? Som ni hör är det här ett otroligt intressant avsnitt. Och precis som jag trodde innan jag och Ulrika satte oss så blev det ett långt samtal som jag helst inte ville skulle ta slut. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag fortsatt tacka Excitech som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta sitta ner med alla de här häftiga människorna. Och vill du som lyssnar också stötta mig vill jag ännu en gång uppmana er som lyssnar via en iPhone att ge podden det betyg ni tycker att den förtjänar i podcaster-appen. Glöm inte heller att prenumerera och dela avsnittet i sociala medier. Men nu, kära lyssnare, drar vi igång. Så precis som vanligt, dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Ulrika Sedell. Hej och varmt välkommen till Ulrika Sedell.
Tack så mycket, Fanny.
Vi har precis kört lite mindfulness här. Mm. Det är du bra på.
Mm. Jag brukar inleda, när jag jobbar med mina kunder så brukar jag alltid inleda med att ta ett andetag och landa i det som är just nu. Mm. Och just nu är jag här med dig.
Ja, det är supertrevligt.
Mm. På vårt kontor.
Jag känner själv att jag blev väldigt lugn nu. Där lyssnarna kommer liksom höra det genom podden här nu. Att helt plötsligt är Fanny inte så där hetsig som hon brukar vara.
Vi får väl se, det kommer kanske öka i tempo.
Ja, det kommer öka i tempo ju mer upprörd jag blir. Men det är lite fuskigt. Vi känner ju varandra sedan tidigare, du och jag. Vi delar ju kontor för de som inte vet det. Mm. Så att där vi sitter just nu är du van att vara.
Precis, så här tar jag emot många utav mina kunder också.
Ja, precis. Mm. Så att, ja, det blir ju, de andra måste ju få lära känna dig, tänker jag. De som lyssnar. Mm. För även om jag känner dig så gör ju inte de det.
Nej, det är klart.
Så jag tänker att du ska få börja med att presentera vem du är och vad du gör.
Mm. Ja, jag är 51 år. Mitt pronomen är hon. Mm. Jag jobbar med chefsstöd och organisationsutveckling. Och gör normkritiska analyser i organisationer för att se hur man kan jobba med att förändra normer som inte lirar med affärsidén eller de resultat man vill uppnå. Skriver böcker och föreläser en hel del. Mm. Och Vägen hit har ju varit ganska brokig.
Ja, precis. Jag satt och läste lite på ditt CV. Du har varit rekryteringskonsult och personalspecialist och vd. Och du har haft lite olika titlar längs vägen.
Jag brukar säga att i 10 år, så jag är ju ekonom och beteendevetare i botten. Fast jag har pluggat nästan hela mitt liv. Jag pluggar och jobbar ideellt. Det har varit sådär som vad jag än har gjort så det finns det med i mitt liv. Men jag har jobbat 10 år i näringslivet. Mycket har handlat då om att utveckla affärsidéer men också bedöma affärsidéer. Jag jobbade bland annat med krediter på någonting som heter Pripps Bryggerier.
Ja, och du jobbade med nedläggning och grejer där också.
Ja, precis. Outplacement och... Men i alla fall det jag började med, det var att bedöma affärsidéer kring restauranger för att jag var ansvarig för att låna ut pengar och låna ut krediter. Och där konstaterade jag ganska snabbt att en resultat- och balansräkning eller marknadsanalys, det var inte särskilt... Det var inte så mycket att lita på, utan vad som var att lita på, det var människors drivkrafter. Så att jag gick över till att djupintervjua ägarna. Och det var inte alltid så lätt att veta vilka som var ägare, så det var ju första jobbet. Men i och med att jag gjorde det så sänkte jag kreditförlusterna med 50%. Och det blev liksom ett startskott till att börja intressera mig för människors beteende och människors drivkrafter. Så att efter det så pluggade jag in en examen i ledarskap och organisation. Sen 10 år har jag jobbat med non-profit-verksamheter, idéburna organisationer. Och vilket är väldigt intressant hur man kan kanalisera energi där för att nå resultat. För där är det inte kronor och ören, utan där är massor med passion som ska kanaliseras.
Hur kanaliserar man passion på bästa sätt?
Det är svårt. Ja. För om du kliver in i en organisation där människor brinner för att göra skillnad. Man vill förändra världen. Man vill skapa någonting. Så har man oftast väldigt olika bilder av hur det här ska gå till. Och man har olika bilder om varför man är där. Och man styrs ju mycket av sitt varför. Så att det som är problemet i många idéburna organisationer är att det är väldigt splittrat. Folk springer åt olika håll. Och här handlar det om att kraftsamla kring förtroendevalda och tjänstemän att driva åt samma håll. Och sen har jag varit i konsultvärlden som vd för konsultbyråer och egenföretagare och konsult.
Och du jobbar ju väldigt mycket med jämställdhet. Det är väl ditt huvudfokus, eller har jag missuppfattat det då?
Jag jobbar med normkritik. Alltså jag är ju väldigt intresserad av resultatet. Så att jag har ju sällan jobbat med jämställdhet som ett självändamål. Utan det har ju varit en del av att förändra beteendemönstret i organisationen. Sen har jag och alltid haft ett väldigt starkt rättvisepatos. Jag brukar tänka tillbaka nu när jag jobbar med unga kvinnor, till exempel i techbranschen, om deras, hur det ser ut i deras värld och kontexter, hur det var för mig när jag började min karriär. Och att det har varit väldigt viktigt för mig att det ska gå rätt till. Jag tror jag var 16 år och jobbade på Lens. Jag började mitt liv med att utbilda mig till, eller mitt arbetsliv, att utbilda mig till kosmetolog. Och jobbade med och sålde smink på Åhléns. Och på den tiden så, ja, man var provanställd ett antal månader och sen gick det över till en fast anställning. Men när jag jobbade där, då ville de att jag skulle vara provanställd 2 gånger.
Jaha.
Och det tyckte jag var helt ologiskt. Ja. Varför ska man vara det? Så det sa jag nej till. Och då sa de att det var ingenting jag kunde välja, utan det valde de. Och då ställde jag mig på rulltrappan högst, så åkte högst upp till vdn och knackade på dörren. Jag var 17 år kanske. Och så klev jag in och så sa jag så här, det här är ju inte, så här får det inte gå till. Så här kan inte behandla unga kvinnor. Det är helt orimligt. Då var vi helt överens om att jag inte var rätt person för den där organisationen där och då.
Så att då fick du sluta eller vad
då? Då fick jag sluta.
Ja. Okay.
Och sådana där saker, det är ett genomgående tema i mitt liv. Och
har du alltid haft den styrkan att liksom stå upp för dig själv på något sätt? För det är inte alla som skulle våga göra det, tänker jag.
Vi alla får ju med oss både bra och dåliga saker av våran uppväxt och våran miljö. Och jag har nog alltid vetat eller känt att min röst är värd att lyssna på. Min röst är viktig. Precis lika viktig som alla andras. Så att någonting som jag har kämpat mycket för, det är ju att allas röster är faktiskt viktiga att lyssna på. Oavsett om du är kvinna eller man eller så.
Men det är ju någonstans då att vara ganska grundad i sig själv. Vad tror du det kommer ifrån? Alltså när du har alltid haft det, säger du. Och det där kämpar ju många med. Alltså länge, hela livet. Att våga göra det och att bli grundad i sig själv och självkänsla och sådär.
Mm. Jag kommer ifrån en familj, en väldigt brokig skara av familj med människor från olika delar av samhällsskiktet och med olika bakgrunder. Mm. Men något gemensamt har varit att de stred mycket. Det var mycket kamp. Mm. Det här var också 70-talet. Det är många som är uppvuxna under 70-talet som känner igen det. Min morfar var med och startade BRIS. Min mormor var med och startade Kvinnor för fred. Det var alltid politiska diskussioner hemma. Mm. Jag hade en affisch i hallen. Det första man såg när man klev in i mitt hem, det var att kunskap är makt.
Ja, oh, du ser.
Och det är en självklarhet. Mm. Har alltid varit. Så att jag har klivit in i alla möjliga verksamheter. Men även på min fritid. In i olika, inte minst när barnen var små. I deras förskola och grundskola. Och klivit in och styrt och ställt. När jag tycker att jag kan bidra och kan påverka.
Mm.
Så att kunna påverka och driva förändring är nog en röd tråd.
Är det vad makt är för dig?
Makt är att se att jag är självklar.
Mm.
Makt är, det har inte med pengar att göra.
Nej.
Det har inte med, många gånger inte heller med befattning att göra. Utan det är att du tar plats.
Mm.
Och att du tycker att du själv är viktig.
Mm. Det var en väldigt fin definition av makt, tyckte jag. Mm.
Jag tänker att en av de viktigaste formerna av makt är egenmakten.
Mm.
Att du kan påverka, att du har en spelplan att spela på.
Mm.
Och den spelplanen är ju mycket mindre för kvinnor än för män.
Mm.
Så att jämställdhet har varit en röd tråd och en jätteviktig fråga som jag har skrivit böcker om och så. Nej, ni organisationer. Men jag kopplar det alla på din fråga om jämställdhet.
Mm.
Men jag kopplar också alltid till att det ska leda någonstans.
Mm.
Till ett resultat av något slag.
För när man jobbar med normkritik, som du säger, vad gör man då? Alltså, hur funkar det?
Mm. Man identifierar befintliga normer. Alltså, hur vi tolkar saker. Hur du och jag tolkar vad som är rätt eller fel.
Mm.
Hur man ska vara. Det styr ju hur vi beter oss.
Mm. Mm.
Och vi kan ju tolka saker på olika sätt. Och det påverkar hur vi agerar, hur vi tror att vi ska nå lösningar och så vidare. Mm. Vad som är viktigt, våra prioriteringar och så. Och därför så behöver vi synliggöra de där normerna, hur vi har tolkat dem.
Mm.
Och vad vi tycker är gynnsamt för oss.
Mm.
För mig själv eller för min business eller för min organisation.
Mm.
Så att normkritik handlar om att identifiera, vad är det vi tycker är rätt här?
Mm.
Vad är det vi belönas för till exempel?
Mm.
Vad är det vi bestraffas för? Hur upplever jag vad som är rätt och fel i en organisation?
Hur gör du? Alltså när du kommer in på ett bolag och ska jobba med normkritik.
Mm.
Hur gör du? Alltså hur börjar du?
Jag börjar alltid med kartläggning.
Ja.
Och det kan vi kartlägga allt ifrån hela organisationen till att kartlägga i ledningsgruppen eller i en viss del av organisationen. En division, en avdelning, en arbetsgrupp. Och min erfarenhet är att jobba med intervjuer.
Mm.
Jag jobbar med samtalet mycket.
Mm.
Jag vet att jag är skicklig på det. Jag vet att jag får människor att öppna upp.
Mm.
Jag vet att jag har lätt för att komma förbi rädslor, att synliggöra dem, att skapa en tillit i rummet. Så därför jobbar jag mycket med intervjuer.
Mm.
Sen kan det vara fokusgrupper också jobbat mycket med. Inte lika mycket med enkäter.
Mm.
För det är också, det tycker jag är en klassiker när man jobbar med jämställdhet. Mm. Att man går ut i en organisation och så frågar man, tycker du att vi har en jämställd organisation?
Mm.
Och så svarar majoriteten ja.
Mm.
Men sen när man börjar fråga, tycker du att tjejer och killar får samma talutrymme på mötet?
Mm.
Tycker du att tjejer och killar har samma förutsättningar att få ett chefsjobb?
Mm.
Tycker du att tjejer och killar delar lika på uppgifter som att skriva minnesanteckning eller köpa bullar till mötet? Eller göra PowerPoint-bilder inför att pitcha till en kund.
Mm.
Man får inte rätt svar alltid om man bara skickar ut.
Bara ställer en enkel fråga.
Nej, därför att det har ju med vår tolkning att göra. Vad lägger vi in i det
ordet? Jag älskar att du säger det. För min nya plattform, så lyssnarna har reklamanslag om här i podden innan. Den ställer ju precis de frågorna du säger nu.
Mm.
Så att jag är glad att du säger det. För jag tror att det behövs också.
Mm.
Någon form av sätt att liksom få upp ögonen för de här normerna.
Ja, ja.
För att de är ju som du säger. Och det är så som jag ofta brukar säga. Att det handlar ju om medvetenhet.
Mm.
Och att man man gör saker som man alltid har gjort. Så folk är ju inte elaka eller dumma, hoppas och tror jag i alla fall, utan man gör saker för att det alltid har varit så på något sätt.
Jag är helt övertygad om att det väldigt sällan finns uppsåt. Men ju skickligare du blir på att förstå hur andra tolkar. Jag brukar säga när jag jobbar med ledarskap. Ju skickligare du blir att förstå vem du är i andras ögon, desto skickligare blir du ditt ledarskap. Du behöver förstå dig själv, men du behöver också förstå hur läser andra dig. Och det ser ju olika ut beroende på vad de har för ryggsäck respektive person. Vad har man för tolkningsglasögon? Och det är precis samma sak med jämställdhetsarbetet. Att om jag säger att jag tycker det är jämställt, jag kan se på exakt samma situation som du tittar på. Och du tycker det är fruktansvärt ojämställt. Och det är det här, det är därför det måste gå lite djupare när du jobbar med att förändra normer eller vara normkritisk.
Men när du säger att du har liksom förmågan att få folk att öppna upp sig och ta sig förbi rädslor. Alltså vad tror du, har du analyserat någonting vad det är du gör för att nå dit?
Jag tror att, och det kan man också se på min karriär tror jag, att jag drivs av en jättestark nyfikenhet. Jag är genuint nyfiken på dig. Jag, om jag tänker på dig Fanny, när jag gick hit idag så lyssnade jag på ett av dina avsnitt. Och så tänkte jag, vad skicklig du är på att möta motstånd. Att du möter motstånd och du ställer frågor från flera olika håll. Du låter väldigt trevlig, man hör att du ler mot den här personen. Och då blir jag ju väldigt nyfiken. Hur har du tillskanskat dig i den här metoden? Hur gör du? Tänker du på att du gör det? Är du medveten om det? Eller bara kommer du så ut av sig självt? Har du tänkt på hur du ska möta den här personen som du förmodligen har en bild av vad den kommer att svara? Och den här nyfikenheten, den har jag hela tiden. Jag tycker det är väldigt spännande att förstå. Så att, jag tror att det är ett av skälen till att jag är skicklig på det.
Jag tror att vi har det gemensamt. Eller jag tror att det är det. Alltså, jag vet inte om du ställde frågan nu, men jag funderar ju också på när du ställer mig den frågan, vad det är som gör det, att jag kan möta folk på det sättet. Och det tror jag också ligger i min nyfikenhet. Och sen social skills. Alltså på något sätt. Men jag vet inte om det är medfött eller om det är något man bara har.
Jag tror man tränar det. Social träning jobbar jag mycket med när jag jobbar med chefshandledning. Det kommer inte av sig självt. Utan du behöver träna sig i det.
Jag har gjort över 130 intervjuer nu, så att någonstans så borde jag ändå ha fått någon form av intervjuteknik.
Verkligen.
Som jag inte hade från början.
Nej, du är jätteskicklig.
Vad kul att du tycker det, men nu ska du inte handla om det. För att jag jobbar ju mycket och vill ju liksom synliggöra normer. Och jag tror att på något sätt så jobbar jag ju också med normkritik i det som jag gör.
Det är precis det vi gör.
Vad ställer du för frågor? Alltså när du går in i ett möte med ledare så här, för jag vet att det är så många som liksom slår huvudet blodigt, vet du, på arbetsplatser eller som driver de här frågorna som liksom aldrig når fram. Vad ställer du för frågor för att nå fram?
Det är därför jag värjer mig lite när du frågar om du jobbar ju med jämställdhet, det är väl din huvudfokus. Då hörde du att jag värjde mig lite från
det. Ja. Det är helt okej.
Jag pratar inte jämställdhet när jag är ute.
Nej.
Väldigt sällan. Jag pratar normer. Vilka normer behöver vi för att nå resultat? Vad är det som ska vara rätt och fel i den här organisationen? Men när jag möter den enskilda individen, då börjar jag ju alltid med personen. Vad befinner du dig i för kontext? Jag har ju skrivit en bok som heter Bortom glastaket. Och det ledde till, jag tror att jag räknade ut det här om dagen. Jag föreläste för 700 000 när det gäller Bortom glastaket. Och under en period så gjorde jag inte mycket annat än handledde kvinnor som ville krossa glastak.
Okej.
Och då handlade det jättemycket om att förstå mig själv. Min inre röst, det bland det viktigaste som finns, är att lyssna på den. Och det kan man inte bara utav sig själv, det måste man träna på. Man måste träna upp örat. Så att mycket handlar om när jag får in en ledare, i mitt rum.
Ibland i det här rummet va?
Ibland i det här rummet. Det handlar ju mycket om att kartlägga den här personen. För att jag ska förstå, vem har jag framför mig? Hur ser rädslorna ut? Hur ser sårbarheten ut? Hur är styrkorna, drivkraften, viljan? Vad är de någonstans, att försöka skapa min bild? Men sen är det kontexten. Hur ser kontexten ut? Och hur lirar jag med kontexten?
Och vad är kontexten i det här fallet? Är det företagskulturen? Eller
exakt.
Där jag befinner mig?
Där jag befinner mig. Och den ser ju väldigt olika ut beroende på var man befinner sig någonstans. Och då handlar det ju mycket om att ställa de här frågorna om kringfaktorer. Någonting som jag brukar säga, när man jobbar med högsta ledningen så brukar jag säga, ni har ingen aning hur det ser ut där ute. Så ta inte det för givet. För det är självklart så att för att ni känner att vi vill jobba med jämställdhet, om vi säger det. Mm. Vi vill vara en jämställd organisation. Och alla säger det, kvinnor som män, och tycker att det är viktigt. Mm. Så brukar jag säga, det är inte jämställt där ute.
Nej.
När du går ut här ute i Sverige. Så du kan bara ta för givet att det är inte i din organisation heller. För det här är en del av Sverige. Och du har ingen aning om vad som händer längre ner i organisationen. Det ingår tyvärr att det förmedlas inte allt uppåt.
Nej.
Och därför så behöver man använda metoder för att ta reda på hur upplever de unga kvinnorna som kommer in i organisationen till exempel. Eller de unga männen. Hur är det våra man och vill vara föräldraledig här? Det var inte så länge sedan jag gjorde en organisationsanalys på ett bolag där man verkligen hade gått ut och ville stötta både kvinnor och män och vara föräldralediga. Mm. Och man hade kommunicerat det på massor av olika sätt. Så att nu var det klart. Nu hade man bockat i det. Vi stöttar män som vill vara föräldralediga. Punkt slut. Men när jag kliver in och gör mina intervjuer med män som precis eller som var chefer då, då sa ju de: Är man föräldraledig mer än 3-4 månader, då vet man, då har man ingen karriär i den här verksamheten.
Nej.
Och då spelar det ingen roll att jag som högsta chef säger att vi ska vara jämställda. För det här är normen. Mm. Det här är det som har satt sig. Det är den kulturen som man ärver, som man pratar om och som man börjar leva efter. Så även om de här männen, det är inte sant.
Nej.
Man har absolut en karriär, även fast man är föräldraledig 9 månader.
Mm.
Men så länge det är deras bild, så länge det är deras tolkning, så är det också normen, den härskande, dominerande normen i verksamheten.
Mm. Hur ändrar man den då? För ibland kan vi inte bara nollställa allt på något sätt? Alltså nollställa kulturen eller...
Ja, för då?
Nej, jag vet inte. Men jag tycker att det känns som att generellt att folk och ledare är ganska rädda för att liksom synliggöra den här problematiken. Förstår du vad jag menar? Alltså för mig handlar det ju mycket om jämställdhet. Det är det. Jag har ju valt det fokuset.
Mm.
Och att man är väldigt rädd för att syna sig själv i sömmarna när det kommer till de här frågorna.
Mm.
Det här, hur bemöter vi när det kommer till föräldraledighet till exempel? Eller vilka möjligheter har kvinnor kontra män att göra karriär på den här arbetsplatsen? Mm. För att jag tror att man någonstans vet att det inte är så bra som man tror.
Ja, framförallt så spelar det ingen roll vad jag som vd tycker.
Nej.
Att kvinnor och män har förutsättningar. Det är deras tolkningar.
Mm.
Det är den jag måste ta reda på.
Mm.
Och om det nu är så att man upplever det olika, vilket man nästan alltid gör i de flesta verksamheter. För det vet vi utifrån forskning. Män som tar längre föräldraledigheter, de straffas i sin karriär. Mm. De får sämre karriärsförutsättningar.
Så det händer samma för dem som för kvinnor alltså?
Deras smälla blir värre.
Ja, ah, okej. Okay.
Och det här är också, ska vi prata jämställdhet på riktigt, då måste vi prata om både det som hämmar och hindrar män från att vara jämställda.
För
det som hämmar och hindrar kvinnor från att vara jämställda.
Mm.
För det är först när vi förstår varandras utgångspunkt. Och nu pratar jag väldigt generellt, för det finns ju massor med undantag såklart.
Såklart.
Men för att vi ska kunna ta arm i arm och jobba med det här tillsammans så måste vi förstå varandra. Så vi kan inte skapa någon polemik om vem som har rätt eller att ja, men nu har männen haft så mycket makt, nu är det dags för kvinnorna att få makt.
Mm.
Utan vi behöver ju förstå varandra, för alla är ju förlorare på ojämställda strukturer.
Ja, och jämställdhet är att alla har lika mycket makt.
Exakt.
Och att alla liksom får vara individer på något sätt.
Exakt.
Och då kan det inte bli att vi bankar på en målgrupp.
Nej.
Nej.
Nej. Men nollställa det tror jag inte är möjligt. För vi är människor. Vi har ju med oss vår rygga. Och vi går genom livet med olika förutsättningar. Och vi har byggt strukturer och kulturer som har varit gynnsamma en gång i tiden. Men som kanske inte är det längre.
Nej.
Och ställa om från noll kan man ju säga att man måste lära om. Man måste bygga ett nytt lärande i organisationen. Och då, precis som du säger, då är det ju folk som tycker att det är jobbigt.
Mm.
Och det är framförallt jobbigt när man förstår att det inte handlar om att bara plocka ut några Anders och plocka in några Anna, för det är ofta det de heter.
Mm.
Utan att det handlar om att förändra människors tolkningar och människors beteenden.
Mm.
Och ska du få män att våga vara föräldralediga längre tider, ja, då måste du också få några höga chefer som gör det.
Mm.
Du måste leva det liv som du vill lära ut. Alltså, du måste vara den norm som du själv vill skapa.
Walk the talk.
Ja, det
som vi brukar säga.
Ja, precis.
Det där gjorde ju Asita Shariati, att hon tog 4 veckor sammanhängande semester för att liksom visa att det är så vi gör här.
Exakt.
På något sätt.
Eller att man går hem. Mm. Nu för tiden går ju alla hem. Men på den tiden vi satt på arbetsplatser.
Mm.
Att man inte, det stöter jag ju ofta på. Fantastiskt skickliga kvinnor som är ledare, många gånger kvinnor, som är så måna om sina medarbetares arbetsmiljö.
Mm.
Och ser till att de går hem. Men själva sitter då sena kvällar och nätter och jobbar.
Mm.
Och så försöker jag säga, men det är ju du som skapar ett signalsystem nu.
Mm.
Det spelar ingen roll om du säger till Mohammed eller Stina att du ska gå hem klockan 6.
Mm.
Om du inte gör det så kommer alla se att ja, men det är så här man gör om man ska bli chef.
Mm.
Så det handlar otroligt mycket om att leva som man lär eller skapa eller vara den norm man vill skapa.
Mm.
Men det krävs självkännedom för att lyckas med det.
Och något som du skriver om på din hemsida som jag gärna vill prata om, tänker jag. För du var inne på det lite förut. Men det här att hitta sitt varför.
Mm.
För att du ens liksom ska komma in och kunna ha de här samtalen och få folk att vara normkritiska, då måste man hitta varför ska vi vara det.
Mm. Precis, och det kan se
fick,
väldigt
fick jag in olika... den frågan lite snyggt här, såg
du? Ja, väldigt snyggt.
men hur får man någon att hitta sitt varför? För det är ju viktigt, alltså både organisations... Alltså, framförallt i pandemitider när alla ska liksom ha någon form av självledarskap och sådär, att man har ett varför i organisationen.
Mm.
Men också på ett personligt plan.
Ja.
Alltså, varför ska jag vara normkritisk?
Mm.
Hur hittar man det?
Mm. Pratar du om individ nu eller pratar du om organisation?
Ja, nu pratade jag ju om båda och. Men jag tänker, om man börjar med individ.
Ja.
För jag tror ju mycket på individen. Och att en förändring börjar ju med dig.
Och i varföret sitter motivationen.
Ja.
Det är ju först när jag bestämt mitt varför som jag kommer att motivera mig själv.
Mm.
Det är därför det blir så otroligt viktigt när du ska genomföra förändringar i organisationen.
Mm.
Att inte bara tala om, hit ska vi. Det här kommer bli fantastiskt.
Nej.
Utan varför ska vi dit? Mm. Vi är ju ingen utav oss i ett löv för vinden som bara hoppar för att du säger hoppa.
Nej.
Jag vill ju veta varför ska jag hoppa.
Mm.
Så att varför-frågan är ju väldigt kopplat till din identitet, din syn på dig själv, dina värderingar. Så att hitta sitt eget varför, det handlar ju mycket om självkännedom.
Mm.
Det handlar ju om att vad vill jag med mitt liv?
Mm.
Och varför vill jag det?
Mm.
Vad är poängen med att göra det här?
Mm.
Och när det gäller normkritik och jämställdhet hos den enskilda individen så ser det väldigt olika ut varför man vill.
Mm.
För en del handlare som driver verksamhet vill stå för ett varumärke, vill stå för någonting som är i politiskt rätt.
Mm.
Andra handlar om att tjäna pengar.
Mm.
För några handlar det om att det är en självklarhet.
Mm.
Jag vill inte att det ska finnas förtryck. Mm. Och så pratar vi mer om människors lika värde. Och, så att det ser väldigt olika ut. Det beror på vad jag har för erfarenheter. Det beror på var jag kommer ifrån. Så det handlar om självkännedom, att jobba med sig själv.
Mm.
Att hitta sitt eget varför, det får man inte gratis. Och det är ingenting som man har för evigt heller, om man hittat sitt varför och sen är man klar. Liksom. Utan det där varför förändras också över tid.
Ja, det kan ju verkligen förändras. Alltså jag kan ju bara utgå från mig själv. Som liksom började med att jag ville göra karriär. Det var därför jag startade den här podden. Så det var ju mitt varför. Om jag ska bli marknadschef och liksom, eller vd någonstans.
Mm.
Men det går inte för att jag är kvinna. Alltså, det var ju min känsla när jag startade den här podden. Men sen när jag har liksom haft den nu sedan november 2018 så har ju mitt varför blivit mycket större.
Mm.
Och nu handlar det om ett jämställt näringsliv och ett jämställt samhälle i stort. Mer än att jag ska göra någon fantastisk karriär, förstår du?
Så vad tror du som har gjort den förflyttningen?
Min nyfikenhet, tror jag. Alltså, jag har självkännedom att jag har fått upp ögonen för ett problem som är större än vad jag trodde.
Mm.
Alltså, jag var ju noll intresserad av jämställdhet när jag startade den här podden.
Mm.
Men så har ju jag ställt en fråga som öppnat nästa, som öppnat nästa. Så att nyfikenheten tror jag är grunden till det.
Uh-huh. Och motivet, tänker jag. Du har ju fått ett motiv. Du har fått ett varför.
Mm.
Varför är det viktigt med jämställdhet? Varför ska vi vara jämställda i organisation och i samhälle?
Mm.
Att det har ju blivit ditt nya varför. Och därför att det har blivit viktigt.
Mm. Och så har jag lyckats bryta ner det hur som liksom är nästa steg. Och vad man gör.
Precis.
Och det pratar ju du mycket om, vilket jag tycker är superviktigt.
Mm.
Och när vi kommer till liksom varför, och det här är också en fråga från min sponsor Excitech.
Mm.
Därför att något som jag liksom kämpar med, som jag ofta får höra, det är ju det här att vi måste kommunicera att jämställdhet är affärskritiskt.
Mm.
Och du och jag har ju också pratat lite om det här innan, och att det är en väldigt komplex fråga som jag tycker är svår att tackla. För mig är den så självklar på något sätt. Att jag blir så här, och vad får vi ut av det här i form av affär? Man bara, ja men titta på all statistik. Eller förstår du vad jag menar?
Ja, det finns ju hur mycket forskning som helst. Så det kan man inte säga. Och det brukar jag göra när jag föreläser. Att det är lönsamt med jämställdhet. Det är inte längre en åsikt. Utan Nej. Det är fakta. Så det kan vi... Det vet vi. Mm. Men sen...
Hur kommunicerar vi det? Det är det som är frågan på något sätt från min sponsor.
Sen ska man ha klart för sig att det räcker inte med återigen att plocka ut några män och plocka in några kvinnor så ska får man högre avkastning. Om det var så lätt så hade vi gjort det för länge sedan.
Då hade vi kvoterat för länge sedan.
Ja, precis. Ja. Men nej, det är inte det handlar om. Utan det handlar om att förändra beteendemönster.
Mm.
Ponera nu att vi har en organisation där männen blir chefer.
Mm.
Det blir inte kvinnorna av någon anledning. Och så börjar man titta på, men nu tappar vi ju kanske talanger här. Vi kanske tappar en massa kompetens som vi skulle ha fått tillgodogjort annars om vi hade kunnat rekrytera kvinnor. Ja, och då är det skälet till att det blir... Då kan man ju många pratar om att konsumenterna är kvinnor eller vår målgrupp är kvinnor. Då måste vi också ha kvinnor bland våra chefer som bedömer eller tar fram våra nya produkter eller vad det nu kan vara för någonting. Då kan ju det vara att det handlar om affärsutveckling. Det handlar om att förstå vår målgrupp bättre.
Mm.
Att det är därför. Och då kan det vara varföret.
Mm.
Till exempel så vet vi att kvinnor har ju väldigt mycket svårare att få låna pengar till sin business än vad män har.
Ja, vad är det? Det är typ 1% som går till kvinnor nu. 99% går till män.
Jag tror man brukar prata om 18 miljarder investeringskapital per år. Och 11% går till bolag där det är både kvinnor och män. Och så 1-2% till bara kvinnor. Och då har man ju tittat på banker och finansinstitut. Jag vet ju flera banker som jag har varit inne och jobbat med som jobbar med. Vad är det som gör att vi säger nej till kvinnors affärsidéer? Och då har man ju konstaterat då, nu generaliserar vi alltid, det finns ju massor med undantag. Men att kvinnor generellt har ett annat språk för sin business. Det här traditionella exit om 5 år, den finns inte med riktigt i planen. Utan man pratar långsiktighet, man pratar hållbarhet. Och där ser de här personerna som sitter i de här kreditkommittéerna, de ser inte pengarna i det.
Nej.
De ser inte affären. Medan går man utanför, nu kan man ju söka pengar på alla möjliga sätt och samla in pengar.
Mm.
När de här kvinnorna får pengar till sina bolag så går de ju mer sällan i konkurs till exempel än vad männen som driver bolag har att göra. Så det har ingenting med affärsnytta. Det är inte det de uppenbarligen lyckas att göra bedömningar om i de här kreditkommittéerna. Utan de gör bedömningar om något helt annat. De har fastnat i ett gammalt språk, en gammal retorik. Och de förstår inte den nya affärslogiken, eller nya, men en annan affärslogik. Eller en retorik också. Och då är det ju, då fattar man ju, då tappar man ju 50% kanske så småningom utav marknaden. Här, och då snackar vi pengar. De potentiella nya företagarna, de här kvinnorna, de kommer vi inte ens få som kunder.
Nej.
Så att man måste hitta affären i respektive bolag eller organisation. Man måste hitta varföret på konkret nivå, inte fluffigt lönsamhet.
Nej, fluffigt lönsamhet. Men det hänger ju också ihop, tänker jag, med vilken bild man har. Och precis som vi har en bild av ledare, så har vi också en bild av vad en entreprenör är. Att det är den här unga killen som kommer in och bara, tjena, jag ska ta över världen. Liksom.
Och då, framförallt så är de 4 pers. Och de kommer från KTH eller Handels. Och de har ärvda pengar, många gånger. Men de har också ärvda värderingar som är förlegade. Och det försvårar för deras affärsverksamhet. Men så riktigt har det inte kommit in i de strukturerna. I normerna på finansinstituten.
Nej, och det handlar ju om vilka frågor vi ställer. Ja, men det här är ju ett jättestort ämne.
Det handlar om hur man kan kommunicera affärskritiskt kring jämställdhet.
Ja, men och nu kommer vi in på jämställdhet. För anledningen tror jag att jag förknippar dig på jämställdhet. Vi har varit inne på jämställdhet hela tiden. Men att jag förknippar dig med det. Det är nog din bok Krossa glastaket.
Bortom glastaket.
Bortom glastaket. Förlåt, för din podd hette Krossa glastaket. Jag blandar ihop dem. Men det är ett glastak med i båda. Och den boken passar ju väldigt bra in här, tycker jag. Mm.
Ja, men jag jobbar ju med jämställdhet. Ja. Det är bara att jag använder det ordet.
Och det är så här, också varför, för att är det skrämmande att prata om det? Alltså är det ett, blir det ett hinder att ta sig in om man säger jämställdhet?
Ja, därför att det är sällan jämställdhet är självändamål. Då hamnar du ofta på HR.
Ja.
Och du hamnar, man ska prata lite lönsamhet och man ska prata lite om hur man rekryterar och så ska man prata lite om hur man tillsätter och belönar och så ska man göra någon analys kring lönesättning.
Mm.
Och så är det där man hamnar. Och det är ju inte det jag jobbar med i första hand. Utan det är också för att komma in på rätt nivå och kunna påverka i på större grad.
Men det är intressant
större grad, det vet jag inte förresten. Det tar jag tillbaka.
Det är intressant att ändå att ordet är, för det har jag fått höra, att ordet feminism ska man till exempel inte använda så mycket, för det är skrämmande.
Mm. När
man
genus är samma sak.
Genus är samma sak. Men att jämställdhet är mer neutralt.
Mm.
Alltså det är inte ett så laddat ord som feminism eller genus. Alltså du vet att då skrämmer man bort folk tydligen. Det rådet har jag fått av flera, att inte prata så mycket om det.
Jag brukar prata om makt och kultur.
Ja.
Och sen brukar jag gå över till genus.
Mm.
Och så brukar jag prata om jämställdhet.
Mm.
Men jag pratar mycket om genus när jag är ute och föreläser och jobbar. Just bara för att se de här socialt konstruerade könsmönstren.
Mm.
Att det är de vi behöver titta på och förändra.
Mm.
Och det är ju jämställdhet.
Ja. Men tillbaka till din bok då, bortom glastaket. Ja. Inte krossa glastaket. Mm. Men för varför skrev du den från början? Vad var det som inspirerade dig att göra det?
Jag var vd för ett bolag som heter Ledarinstitutet och hade jobbat mycket med kvinnliga, eller program för chefer som är kvinnor.
Mm.
Och gång på gång på gång på gång så fick jag höra samma berättelser. Det handlade om att inte bli lyssnad på, det handlade om att inte få de tjänster jag borde ha fått utifrån min kompetens och mina erfarenheter. Det handlade om talutrymme och så vidare, hur jag blir nonchalerad. Och det här fick jag höra gång på gång på gång. Och då tänkte jag, men vi måste ju kunna vända på det också.
Mm.
Hur kan vi lära utav den minoritet? För det är faktiskt minoritet när vi pratar kvinnor på topppositioner.
Mm.
Vad kan vi lära oss utav dem för att vi ska få fler dit?
Mm.
Så att jag ville vända på det.
Mm.
Och jag ville titta på de som hade krossat glastak.
Mm.
Vad hade de lärt sig längs vägen?
Mm.
Kunde vi dra några nytta av deras resa? Vi som då jobbar som chefer eller företagsledare eller vi som bygger kultur eller bidrar till att bygga kultur, chefsutveckling.
Mm.
Så där började det.
Och vad kom du fram till? För du skrev det här med en annan kvinna som jag träffat, som jag nu har tappat namnet
Lena.
På. Lena, ja, precis.
Det stämmer.
Vad kom ni fram till när ni skrev den här boken? För du föreläser ju om det här och du... det är ju...
För det första så var det ju fantastiskt roligt.
Mm.
Det var väldigt kul, för vi skickade ju ut 26 stycken frågor till 26 stycken kvinnor vi hade valt ut. Vi valde ut det i alla möjliga branscher. Vi ville inte ha någon bransch... Vi vill inte ha en kontextfråga, så här är det IT-branschen, eller så här är det för säljare, eller så här är det inom kyrkan eller inom facket. Utan vi ville vara kontextoberoende.
Mm.
Så att vi kontaktade 26 kvinnor på topppositioner i olika branscher. Och alla svarade ja.
Mm.
Den första som svarade var Ebba Lindsö, kommer jag ihåg.
Okay.
Det kom med vändande mejl.
Mm.
Men inom loppet, vi skickade på torsdagen. På söndagen hade vi fått svar på alla.
Mm.
Och alla sa ja. Och det var helt magiska samtal.
Mm.
För det var tårar, det var skratt. Och det var väldigt personligt och reflekterande. Och det som blev väldigt tydligt, det var ju att de här kvinnorna hade betalat ett ganska högt pris för sin framgång.
Vad var det för priser?
De hade slitit väldigt hårt, jobbat mycket.
Mm.
Visserligen så ville de det. De var ju väldigt intresserade av sitt arbete. Men sen var det också... var väldigt tydligt att de var väldigt begåvade, drivna, erfarna, kunniga. Men i vissa kontexter så hade det gått fullständigt åt pipsvängen.
Mm.
De hade fått gå eller gått själva eller misslyckats kapitalt. Medan i en annan kontext där hade de ju skapat fantastiska resultat.
Mm.
Så att det visade sig att det var väldigt kontextberoende.
Vad var skillnaden på deras kontexter då?
Det handlade mycket om jämställda strukturer, normer. Det handlade om där de här kvinnorna hade fått förutsättningar. Det vill säga att de hade fått ett fritt, de hade fått stort spelutrymme. Mm. De hade fått ett tydligt mandat. Mm. Och de hade en chef som trodde på dem, som hade öppnat dörrar för dem till att börja med. Nu när de var på topppositioner så är inte chefen särskilt viktig längre. Mm. Men under resans gång så hade det ju varit det.
Mm.
Men sen, det som också var väldigt tydligt, det var ju att de var inte så karriärsintresserade. Nej. De flesta utav dem, eller majoriteten utav dem. De hade inte drivits av att göra karriär, de hade drivits av att göra skillnad. Mm. De ville påverka, de ville skapa förändring. Mm. Det var deras drivkraft. Så titeln och lönen, det var inte det som var målet.
Nej.
Det var det som var medlet.
De hade hittat sitt varför.
De hade hittat sitt varför. Mm. Och om man tittar på studier på kvinnor och män i karriären, så kan man ju se att de kvinnorna som vi träffade, det kan man se i andra undersökningar också, att kvinnor i mycket högre grad drivs av att göra någonting större än sig själva.
Mm.
Medan män i mycket högre grad drivs av att göra karriär, ha en titel, ha status, tjäna mycket pengar.
Mm.
Kvinnor till exempel, de startar eget, inte i första hand för att tjäna pengar, utan för att få frihet. Medan män startar eget för att tjäna mer pengar. Så att våra drivkrafter ser generellt sett väldigt olika ut.
Och där kommer vi tillbaka till normer ju, eller hur?
Det är normer.
Och vad som förväntas av en man och en kvinna på något sätt. Och vad vi lär oss från att vi är barn.
Vad vi har lärt oss är viktigt.
Mm.
Mm.
Hur tar man makten över sin karriär som kvinna då?
Det är lättare sagt än gjort, skulle jag säga.
Ja.
Kommer du ihåg att vi precis inledningsvis så pratade vi om det här med att lyssna på sin egen röst.
Mm.
Det krävs mycket jobb för att göra det. Men det är A och O för att du ska ta makten. För att du ska känna egen makt.
Mm.
Det är att din röst är viktigare än alla andras röst. Det är dig du ska leva med. Det är dig du ska dö med. Det är dig du behöver vara lojal mot. Mm. Så att utan att få svårigheter och samarbete och lyssna på andra, så behöver du ju då lyssna på dig själv. Och lita på din röst. Lita på att din kompass visar rätt.
Mm.
Så att ta makten över sin karriär, det är att börja gå ut från sin egen röst och inte andras röst. Och sen, jag tror inte alls på den här linjära karriären, den här hierarkiska karriären. Utan jag tror ju att de framgångsrika karriärerna idag och framåt är en klätterställning.
Mm.
Och det beror på att jag tror att du behöver lyssna på, är den här miljön rätt för mig?
Mm.
Är det med de här cheferna jag vill jobba?
Mm.
Är det här idén jag tror på? Lirar jag med de värderingarna som är i den här organisationen?
Mm.
Och gör jag inte det, då ska jag gå därifrån.
Mm.
Och då kan det i så fall vara att jag behöver jobba på ett jobb som inte alls är lika roligt att ta. För att jag behöver bida min tid eller börja plugga eller någonting annat. Eller jag kanske är ledig ett tag.
Mm.
För det var ju också i boken Bortom glastaket. Alla hade ju någon gång i livet bara hoppat av.
Kastats ut.
Ja. Och inte gjort någonting. Tagit paus. Och då när jag är ute och föreläser så säger jag alltså, ja, det är ju lätt när man har mycket pengar på banken.
Ja, precis.
Men så var det inte.
Nej.
Utan tvärtom, det var väldigt intressant. För flera av dem hade bestämt sig redan från början.
Mm.
Jag ska aldrig ha mer kostnader än att jag kan betala det med en A-kassa.
Nej.
Och i det här fallet var de ofta två. Det var också intressant. Mm. Majoriteten var ju skilda och omgifta. De hade kommit överens om att vi ska inte mer kostnader än två A-kasser. Eller att man, då fick man ju äta tomatsoppa ett halvår.
Mm.
Och så fick det vara värt det.
Mm.
Att det var inte så viktigt.
Nej.
Det ger ju en frihet.
Och då kommer vi tillbaka till varför. Ja, det känns som att vi kommer tillbaka dit hela tiden.
Ja.
För har man ett varför så är det mycket lättare att leva på tomatsoppa.
Exakt.
Om man liksom vet att ja, men jag gör det här för ett högre syfte på något
Exakt.
Sätt.
Och jag har ju träffat otal vd:ar under mitt arbete. Ett antal kvinnor som har vantrivts otroligt mycket på sin vd-tjänst. Har en ordförande som inte är bra, en styrelse som inte är bra för henne. En organisation de är klämd i.
Mm.
Men hon kan inte hoppa av. För hon upplever att hoppa av nu, då är det kört.
Mm.
Och då är man ju fast.
Mm.
Och det är också någonting som jag då brukar säga, att det går inte bara ett karriärståg i livet.
Nej.
Det går många.
Mm.
Så att gå inte på den myten. Hoppa Nej. Av. Utan hoppa på nästa tåg istället. För att du blir skadad om du är för länge på ett ställe där du får illa.
Mm.
Det kommer inte vara värt det. Och ibland så är det ju så. Man måste ju ändå betala sin hyra.
Ja.
Ibland är det ju så att jag har inget val. Nej. Eller jag kan välja en chef som jag tycker är fantastisk. Mm. Sen bara dyker upp någon annan från vänster liksom, som jag inte alls har valt. Ibland är det ju så. Nu måste jag göra det här för att jag behöver betala min hyra eller vad det nu är, mina kostnader. Mm. Och då kan jag bestämma för att det är mitt varför just nu.
Mm.
Jag behöver dra in stålarna.
Mm.
Det är därför jag är här. Jag tänker inte lägga en minut mer än vad jag måste.
Nej.
Jag gör det jag måste och sen så börjar jag planera för mitt nästa steg.
Mm.
Mm. För så kan det också se ut.
Mm. Ja, ibland får man ju bara, för det är ju så lätt för alla att bara lämna.
Nej,
så tyvärr ska man också, så måste man suck it up ibland. Så.
Och sen pratade ju du med Fredrik Hillesson, hörde jag, i något avsnitt där han sa att kvinnor som hoppar av straffas mycket högre. Mm. Det vill säga att om du är kvinna och får gå från ditt vd-jobb så tar det mycket längre tid att komma tillbaka.
Mm.
Och det ser jag också.
Mm.
En som man. Så det är absolut, man ska inte romantisera att hoppa av, det är bara hoppa av. Det kommer med ett pris.
Mm.
Men man ska också ha klart för sig priset av att stanna kvar.
Mm. Men du sa någonting precis i början där, att de här kvinnorna har jobbat väldigt hårt.
Mm.
Och det har ju också kommit upp i den här podden väldigt mycket, att det är ju högpresterande kvinnor som är här, som har visat på ekonomiska resultat väldigt ofta.
Mm.
Vilket ju är det vi mäts på.
Mm.
Och det säger ju mig att så här, ja, men då kommer ju sista raden före människorna egentligen. Mm. Och då tänker jag, vad ska vi mäta på? Alltså vad kan vi mäta på som inte är pengar? Som gör att resultatet, det ekonomiska resultatet inte blir lika viktigt, förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså det är ju viktigt, men det kommer ju med människor.
Ja, när jag är ute i organisationer så säger man oftast att de mjuka värdena är precis lika viktiga som de hårda.
Mm.
De mjuka värdena är oftast huret.
Mm.
Hur du skapar ditt resultat. Mm. Om du, dina KPI, eller vad ska vi säga, du har dragit in ett ny kund, nytt konto.
Mm.
Eller fakturerat många timmar.
Mm.
Men hur det där gick till är ju bemötande. Det är samarbete, hjälpas åt, vad det nu kan vara för någonting. Det är väldigt lätt att säga det.
Mm.
Att de mjuka värden är lika viktiga som de hårda.
Mm.
Jag har aldrig varit i en organisation där medarbetarna säger att de tycker att det vägs lika mycket.
Nej.
Utan till slut, ändå så är det ändå den sista raden är den som är viktig.
Mm.
Så för att du ska börja mäta huret också.
Mm.
Det vill säga det hur du vill att vi ska lösa som ledare eller ledningsgrupp. Hur man vill att vi ska lösa uppgiften.
Mm.
Det är ju där du har ditt beteende.
Mm.
Att du tror att det faktiskt är medlet som nu just nu behöver mätas för att du ska nå målet.
Mm.
Vad som är mål och medel, det bestämmer ju ledningen.
Mm.
Ibland kan det vara en budget i balans som är målet. Mm. Ibland kan det vara jämställdhet.
Mm.
Och då får man välja vilka prioriteringar man har. Så de mjuka värdena, det kan ju vara hälsa, alltså välmående i organisationen. Mm. Det kan vara ledarskapet, det kan vara medarbetarskapet. Mm. Förmåga att samverka mellan divisioner och avdelningar.
Mm.
Det kan vara, du kan mäta karriärer internt. Mm. Jag ser ju ofta att det är kvinnor som anställs på de administrativa funktionerna och där man servar, medan männen många gånger anställs då på affärsområden med resultatansvar.
Mm.
Hur kan du se att du kan röra dig däremellan, till exempel? Vilket oftast är där och ofta glastak.
Mm.
Det här handlar ju om vilka KPI-er.
Mm.
Själv, min egen business har ju ett KPI i mina vandringsdagar.
Okej, hur många dagar har du varit ute och vandrat eller vadå?
Ja.
Alltså i fjällen? Eller?
Det kan vara i fjällen, det kan vara i Alperna. Nu blir det inga Alperna, men det kan ju vara på alla möjliga sätt. Men jag vill kunna ha 4 veckors vandring i under ett år, utöver semester och annat. Det är en viktig KPI för mig.
Ja, men tänk dig en dag som det är det man står och pratar om på alla de här kickofferna som man har, där det inte är så här kvartalsrapporten eller vi sålde till de här kunderna. Eller att det, liksom, det är klart att det är viktigt.
Mm.
Men den dagen som man pratar om KPI:er som vi har samarbetat så här bra.
Mm.
Vi har, ja, men nu sa du massa saker så jag tappat de orden. Mm. Men att det liksom är det man står och pratar om.
Mm.
Vilken skillnad det skulle göra, tänker jag.
Ja.
Inte bara för lönsamhet utan för så här, samhället i stort.
Ja. Och jag påminner mig för några år sedan så var jag inne och jobbade i en organisation med genus och jämställdhetsfrågor och jobbade med divisionscheferna. Och så samlade vi alla, vi hade, det var väl 800 personer på samma ställe och jag skulle leda de här 800 i en open space-övning där vi skulle prata om vad som leder till jämställdhet utan att använda ordet jämställdhet. Det gjorde jag inte där. Och upp på, sen när jag hade gjort det så bad jag ledningen komma upp på scenen. Och då kommer 9 män upp på scenen. Alla 9 vita män i medelåldern. Min ålder alltså.
Mm.
Och då, alla de kiknade och skratt. Mm. Allihopa. Och bara kände hur otroligt fånigt det här blev.
Mm.
Och alla var ju liksom rörande överens om så här kan det inte se ut.
Nej.
Så här kan, vi kan inte ha 9 vita medelålders män på scenen som ska tala om hur ni andra ska jobba med jämställdhet.
Nej.
Och då, det blev nog väldigt skönt i det där att kunna skratta åt att vi jobbar bara med, vi har liksom tunnelseende på en sak.
Mm.
Så att vi ser inte ens hur tokigt det blir förrän vi börjar gestalta det.
Och synliggöra strukturerna.
Mm.
Och det här blev ju precis som jag trodde att vi skulle ha jättemycket att prata om jättelänge och inte hinna med ungefär en tredjedel av det som var tanken. För vi börjar rinna ut med tid här.
Mm.
Det börjar ta slut med tid. Men det är en sak som jag vill att du ska få prata om innan vi stänger av.
Mm.
Och det är ju manlighetskoden.
Mm. Mm. Ledarskapets 7 dygder tillsammans med Jonas Nyman.
Ja, precis. Mm. Och den var ju liksom på något sätt sprungen ur allt du har lärt dig längs resan, eller hur?
Ja, den är sprungen därför att jag insåg att ska vi jobba med jämställdhet så kan vi inte bara jobba med kvinnorna.
Nej.
Vi har kommit till vägs ände.
Mm.
Har du sett det går en serie på SVT som heter Gift vid första ögonkastet. Har du sett den?
Nej, men alla pratar om den, men nej, jag har inte tittat på den.
Alltså, jobbar du med jämställdhet så ska du se den.
Ja, okej.
Okay. Ja, apropå könsroller. Den är, ja. I alla fall, kvinnorna har ju fått så mycket kunskap med sig.
Mm.
Och, alltså vi har ju sett kvinnorörelsen jobba så intensivt i de senaste 100 åren med rösträtt, med att börja plugga, med att kräva ledande befattningar och så vidare. Kvinnor har utbildat sig, kvinnor har börjat förvärvsarbeta, kvinnor gör saker.
Mm.
Men vi måste också ta reda på vad är mansrörelsen? Alltså vad är männen på väg? Hur ser deras rörelse ut? För att vi ska kunna jobba med jämställdhet. Så att jag var väldigt nyfiken på att prata med män på topppositioner om hur gör de för att brottas med förväntningarna på mannen och mannen i karriären? Och vad har de gjort? Och vad behöver de göra för att bryta de här förlegade machokulturen?
Mm.
Så att det handlade helt enkelt om att skapa en förståelse om vad brottas männen med för att vi ska nå jämställdhet.
Och vad lärde du dig av det då? För då intervjuade du flera olika
män. Ja, vi intervjuade 16 män och en kvinna som levt som man.
Caroline Farberger som har varit med här. Ja.
Precis. Ja, det lärde mig jättemycket. Framförallt så blev det så jättetydligt för mig att mycket av när vi ser på en chef så har vi många av oss haft normer av att det är en man.
Mm, precis.
Och vi pratar ofta om att de här första kvinnorna som klev ut i karriären och gjorde toppkarriärer var mer män än kvinnor i sitt attribut, i sitt sätt att vara. Och det där har jag funderat mycket. Varför säger man så?
Mm.
Och vad är det man bedömer det utifrån? Men då blev det så jättetydligt för mig när jag skrev den här boken, och det är ingen nyhet, men när industrialismen hade sitt genombrott och männen lämnade hemmet, innan dess så var det visserligen könsuppdelade arbetsuppgifter, men män och kvinnor jobbade tillsammans. När männen lämnar hemmen och kvinnorna stannar hemma och tar hand om barn och hem, så går de ut på arbetsmarknaden och börjar jobba i fabrikerna. Och ju mer vi börjar producera, desto mer behöver vi ha hierarkier och chefstjänster.
Mm.
Och man anställer män. Och samtidigt som när industrialismen har sitt genombrott så brukar man också prata att då händer också någonting med människosynen.
Mm.
Vi brukar prata om att både samhälle, produktionen och människan rationaliseras. Och mannen och chefen blev väldigt synonymt.
Mm.
Och den rollen innebar att vi förväntade oss att det här skulle vara en person som är distanserad. Det här är en person som är beslutsmässig, snabb.
Mm.
Det är en person som håller distans, har kontroll över produktionen, över människor. Men inte minst självbehärskning.
Mm.
Och har kontroll över sina känslor. Kanske nästan stänger av sina känslor.
Mm.
Det här blev förknippat med chefsrollen.
Ja.
Och det här är ett av skälen till att det inte gör någon skillnad om du kvoterar in ett antal kvinnor på lönsamheten. För förväntningarna på chefsrollen har också blivit förväntningar på chefen som kvinna.
Mm.
Med alla de här attributen.
Mm.
Så att du behöver bryta mot dem oavsett om du är kvinna eller man. De här förväntningarna på hur man är som chef.
Ja.
Men det är dubbelt så mycket när du är man. Mm. Eller dubbelt, det vet ju inte jag. Men mycket mer när du är man. För då har du både man och du är chef.
Mm.
Så de här... Det blev väldigt tydligt för mig när jag skrev den här boken vilken jävla fight det är för de här männen. Att bryta mot de här förväntningarna, att vara den här självbehärskade och som vi nu tycker ska visa sårbarhet och de ska gråta och de ska vara känslomässiga och de ska kunna samarbeta. Men alltså, de har ju fått lära sig helt andra saker. Så att i strukturerna straffas de när de gråter eller visar sårbarhet i organisationen. Samtidigt som vi står och efterfrågar det.
Mm.
Och det här behöver vi vara medvetna om.
Såklart.
Det är samma sak när vi ser att killarna halkar efter i skolan. Det genusforskarna hävdar ju, eller maskulinitetsforskarna, de hävdar ju att vi fortfarande fostrar våra unga pojkar till det här gamla förlegade. De ska vara vinnarskall, de ska konkurrera, de ska experimentera, de ska ta för sig, de ska synas.
Mm.
Samtidigt som vi vill ha mjuka killar som kan samarbeta, som kan lyssna, känna empati.
Mm.
Men vi fostrar fortfarande in dem i gamla strukturer.
Mm.
Så när man är i skolan där allting handlar om att visa sårbarhet, visa att man inte förstår, fattar ingenting, misslyckas för att sen lyckas, då blir det väldigt jobbigt.
Mm.
Så att då kanske de skiter i att plugga istället.
Mm.
Och det här pratar vi alldeles för lite om. Männens resa, männens rörelse just nu. Och där tror jag nyckeln är om vi ska nå jämställdhet.
Mm. Vi måste börja hantera den frågan.
Mycket, mycket mer.
Jag försöker.
Bra.
Nej, men alltså, du är inne på exakt samma spår som mig.
Mm.
Det känns som att vi skulle kunna nästan gifta oss, tror jag. Vi skulle ha ganska trevligt.
Vi skulle tycka likadant.
Ja, vi skulle tycka likadant. Ja. Homosocialitet kallas det, va?
Exakt. Homosocialitet handlar ju om män som drar sig till män. Mm.
Ja, jo, men jag tänker, då, vad ska vi hitta på för ord för tjejer då?
Mm.
För det handlar ju om att man gillar den som är som en själv, på något sätt.
Mm. Det handlar verkligen om det. Och så skyddar den här fantomenbilden som man har bestämt sig för.
Ja, precis. Men du, det där är ju ett hinder. Och helt klart en utmaning att spränga homosocialiteten.
Det är en jätteutmaning. Men faktiskt heterosocialiteten är också en jätteutmaning.
Mm.
Alltså kvinnor som bekräftar det här. Och är medspelare i det här. Alla dessa kvinnor som säger att det inte finns några glastak.
Mm.
Eller att det är bara upp till var och en att visa sina muskler och visa sin kompetens och ta för sig.
Mm.
Det är också ett jättebekymmer.
Ja.
För då menar vi att det inte finns strukturer utan det bara finns individer.
Och då kommer vi tillbaka till medvetenhet, tänker jag.
Exakt.
Och att veta att det är så. Och våga reflektera över sig själv och hur man själv har anpassat sig.
Ja.
För jag har ju haft gäster här som har så här sagt att men jag har inte upplevt alls någonting. Men de har också reflekterat över att vad beror det på att jag själv har utvecklat strategier. För att ta mig dit jag är utan att möta utmaningar. Har jag anpassat mig? Ja, det har jag troligtvis.
Mm.
Och den insikten är ju superviktig, tänker
jag. Och vad det gör med oss, jag lärde mig jättemycket. När vi skrev Bortom glastaket, då var det 26 kvinnor.
Mm.
Jag hade med mig hälften till Almedalen det året. Och hade ju, hela boken handlar om glastak.
Mm.
Och tar upp de här på scenen. Och första frågan är, har du stött på glastak någon gång? Och så ska bara så att alla får ge sin röst, att man får höra alla. Så går laget runt och säger alla helt plötsligt, nej, glastak.
Mm.
Jag har ju hört, men jag har inte sett på något glastak.
Mm.
Och det var så otroligt. Där har vi suttit i timmar och pratat om glastak. Men nu är det plötsligt publik.
Ja.
Nu är det plötsligt i din profession. Och då tog det en millisekund som var tillbaks i ett mönster där man
förnekar.
Ja.
Det är väl så vi har lärt oss att hantera det.
Ja!
Förneka, ta skiten och gå vidare.
Och att det, där och då upplevde jag också att det var inte någon som helst medvetenhet. Det gick blixtsnabbt, helt omedvetet.
Mm. Läskigt.
Mm.
Nu har vi dragit över tiden här. Så, precis som jag anade. Men är det något du känner nu att vi har missat som du vill lyfta? Innan vi stänger av, eller på sig.
Du frågade mig tidigare om hur man tar makten över sin karriär.
Mm.
Och jag skulle bara vilja skicka med till? För jag blir kontaktad av väldigt mycket unga kvinnor. Jag jobbar ju liksom, jag ger ju chefstöd till en mängd olika. Det är vd, det är ministrar, det har varit, eller varit ministrar, det har varit människor på topppositioner, men också alla möjliga, även yngre och i olika branscher. Och de här unga kvinnorna som kontaktar mig, då tänker jag att jag skulle så gärna vilja få dem att känna att de ska lyssna på sin egen röst, att träna sig att lyssna på sin egen röst.
Mm.
Att de ska träna i att gå sin egen väg. Tänk karriär som klätterställning, inte som en trappa.
Mm.
Och att de ska se till att alltid ta referenser på sin blivande chef.
Mm.
Det är vad jag vill säga.
Mm. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack så hemskt mycket.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en grym vecka, och sen så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.